P3, Sveriges Radio.
Palatset i Kanbalik, dagens Beijing, 1270-tal. De tusentals människorna som fyller palatsets stora sal är klädda i vitt. Och tyget i kläderna böljar när de i perfekt synkroniserade rörelser går ner på knä och faller hela vägen ner till golvet med sina pannor, om och om igen. Det är den årliga nyårsfesten i Mongolriket och hovet har inte snålat med något. Den gigantiska hallen fylls av sång och böner. När folkmassan reser sig och rätar på ryggen strömmar ämbetsmännen fram från alla håll med famnarna fulla av gåvor av guld, silver och ädelstenar som lämnas framför kejsaren i högsätet. Sen börjar festen. Högt ovanför de dignande bufféborden och alla sina gäster tronar kejsarens eget bord. En servitör är på väg med en bägare av guld. Över munnen och näsan har pojken en näsduk av guldbroderad siden för att den stora härskaren inte ska utsättas för någon lukt. När kejsaren tar emot den gyllene vinbägaren från den knäböjande tjänaren stannar hela festen upp. Från sin upphöjda utkiksplats ser han med sin bestämda men vänliga blick ut över sina prinsar, prinsessor, baroner och högt uppsatta politiker. Alla är där för att hedra och dyrka honom, Kublai Khan. Först över hela Mongolriket och kejsare av Kina. Störst i hela världen.
Det här är berättelsen om Kublai Khan. Den mest framstående arvtagaren till världens största och mäktigaste rike. En man som behärskar många konster och hade allt som krävdes för jobbet.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Kublai Khan, barnbarn till den stora Genghis, har det bra. På 1270-talet är han i blomman av sin ålder och på väg att nå höjden av sin karriär. Han är kejsare av Kina, stor khan över det gigantiska mongoliska imperiet och rik som ett troll. Guldet flödar, ädelstenarna glimmar och han kan äta och dricka precis vad han vill, precis när som helst. Och hans sug efter nya erövringar tycks vara omättligt. Både hans rike och hans midjemått sväller för varje årtionde som går. Kublai Khan kan verka som vilken 1200-tals pösmunk i maktgalning som helst. Men han är en man med många nyanser. Låt oss titta närmare på khanens mångsidiga personlighet i 6 kapitel. Nu kör vi. Kapitel 1. Morsgrisen Kublai. Mamma vet bäst. I alla fall Kublai Khans mamma, som är en av hans närmsta rådgivare genom hela livet. Hon heter Sorgaktani Beki och är en remarkabel kvinna i sin tid. Gift med en av Genghis söner och mamma till minst 4 pojkar, varav 3 ska komma bli stora ledare i sin tid. Och sönerna har mamma att tacka för mycket. Hon har alltid haft skinn på näsan. Men när hennes man dör i början av 1230-talet, när Kublai är 17 år, fattar hon tyglarna. Hon förfogar över sin döde makes arv, regerar stora delar av inre Mongoliet, har en egen armé och en hel stab av tjänstemän. Fast hon är förstås underställd khanen, som på den här tiden är en annan av Genghis söner, Ögedei. För vid det här laget är Genghis själv död sedan 5 år tillbaka. Den mongoliska storkhanen är härskare över hela det enorma väldet. På den här tiden sträcker det sig från det östkinesiska havet över hela Asien och förbi Svarta havet, touchar Östersjön och når sedan ända fram till Medelhavet. Ett rike som Sorgaktani Bekis söner nog suktar efter att bli khan över när de är små. Och som vår huvudperson Kublai senare i livet kommer utkämpa en bitter fejd mot en av sina bröder för att få kontroll över. Kublais mamma ger sina söner en mycket genomtänkt uppfostran. Han och de andra i brödraskaran får lära sig om traditionell mongolisk kultur och de får rabbla Genghis lagar som råder i riket. Och så förstås den mongoliska religionen, shamanismen. Men Sorgaktani ger också sina barn lärare i andra religioner som finns i området. Till exempel buddhism, konfucianism och nestorianism, en variant av kristendom.
I det här systemet så spelade mödrarna en viktig roll som kungamakare.
Det här är Gerd Karling, docent i lingvistik med inriktning på Centralasien vid Lunds universitet.
Det var viktigt för dem att upprätthålla det som man kallade för den gyllene arvslinjen. Så de påminner lite om kejsarinnorna i det gamla Rom. De tog en väldigt aktiv roll i det politiska integrerandet. Och de hade också en officiell plats vid sidan om sina söner eller män. Så av den anledningen så förberedde Sor Gaktani alla sina söner för att de skulle överta kan-titeln. De pressade verkligen sina söner till att de skulle härska och expandera riket.
Och mammas kloka utbildningssatsning kommer att få en stor påverkan på Kublais liv. Dessutom är Sor Gaktani riktigt petig när hon väljer ut fruar till sina söner. För livspartners väljer man inte själv i mongolriket. Kublai får i sinom tid flera fruar, men det är särskilt en som sticker ut. Shabi heter hon, är handplockad av mamsen och hon ska bli en av Kublais viktigaste rådgivare. Så viktig att hon kommer bli helt avgörande för Kublais liv. När Kublai är 21 år tar hans mor över och förvaltar ett stort landområde i den östra delen av mongolriket. Där lär hon Kublai vikten av att sätta värde på människor i alla samhällsskikt, inte fnysa åt den lilla människan. Sor Gaktanis mark befolkas till stor del av bönder och genom att både stötta och driva in skatter från dem bygger hon upp sin förmögenhet. Och snart är det dags för fågelungen att lämna boet. Kublai får ett eget landområde att ta hand om och får visa vad han går för. Men han har lite kvar att lära.
Han är oerfaren och han är inte tillräckligt tydlig i sitt ledarskap. Och då ska man betänka att det är mongoliskt styre, mongoliskt minoritetsstyre och i huvudsak kinesiska bönder. Så lokala ledare då, kinesiska ledare, de tar över makten och det blir utbredd korruption och ekonomin kollapsar och det blir väldiga protester bland bönderna och till slut så blir det så illa så att hela provinsen avfolkas och befolkningen flyr därifrån. Så det går inte så bra.
När Sor Gaktani får reda på det här blir hon förskräckt och hjälper sen Kublai att styra upp verksamheten. Och mammas stöttning gör susen. Kublai får ordning på sina egendomar och övar upp sina ledarskapsskills. Och det är inte bara Kublai som det rullar på för. Hans äldre bror, Mönke, har tagit ett rejält kliv upp i karriären. Det har varit lite stökigt med successionsordningen sedan Genghis Khans död på 1220-talet. Innan han pusslade ihop det stora riket fanns det ju inget enat Mongoliet. När Genghis väl hade fogat samman imperiet delade han ut landområden till var och en av sina söner och var provinshärskare över. En av sönerna utsåg han sen till Storkhan som skulle vara ledare för hela baletten när Genghis själv dog. Det är inte självklart att Khan-titeln sen ska ärvas i rakt nedstigande led. Men när Genghis första efterträdare dör blir ändå hans son Khan. En rätt hopplös typ som är mer intresserad av att supa än att lära sig det som krävs för att bli mongolernas ledare. Han blir inte långvarig vid rodret utan dör efter bara några år i mitten av 1240-talet. Och då öppnas en möjlighet för Sor Gaktani att få stiga fram. För hon har den perfekta kandidaten till posten som kan. Sin äldsta son, Mönke.
Mönke är en väldigt organiserad person. Han styr upp mongolimperiet med hårda tyglar. Bland annat så reglerar han aristokratins utsvävningar och han övervakar ekonomin. Han ser till att skapa en gemensam valuta för hela imperiet. Så Mönke är väldigt viktig för han lägger grunden till det som sen Kublai ska genomföra fullt ut.
Förutom att han är barnbarn till Genghis Khan har han god vana av att leda militärexpeditioner. Och har bland annat på sin meritlista att bränna ner Kiev och utplåna en hel ungersk armé på 10 000 man. Det låter kanske inte som plus i 2000-tals öron, men 1200-talets mongoliska värld är hänsynslös. Fokus ligger på erövring och människor som står i vägen röjs brutalt undan. Ett liv värderas inte högt av de mongoliska krigarna. Det har åtskilliga riken och städer fått erfara sedan Genghis satte Mongoliet på kartan. Och Mönke är alltså farfar upp i dagen. Det går inte lätt, men i början av 1250-talet kan Kublais bror Mönke äntligen titulera sig Storkhan. Och under tiden har Kublai vässat sig mer och mer. Han har fått ett större territorium att styra över av sin storebror. Och där visar Kublai att han verkligen kan stå på egna ben. Med sin mammas råd i bakhuvudet styr han klokare och mer rättrådigt än de flesta andra provinshärskarna i mongolriket.
Genghis Khan såg Kublai som en framtida stor ledare. Han tyckte att han var stark, modig, intelligent och allt sånt där som krävs för att styra ett imperium av den storleken som mongolriket nu hade fått. Men en viktig utmärkande egenskap för Kublai, som ju kommer att ha betydelse längre fram, är att han visar en tendens till att vara mer barmhärtig och tolerant än sina föregångare och bröder.
Kanske har mamma ett finger med i spelet här också. För hennes påverkan på Kublai kan inte nog understrykas. Men år 1252, när Kublai är 37, förlorar han sin stöttepelare i livet. Över 70 år gammal, en aktningsvärd ålder för sin tid, dör hans mor. Men Kublai kommer för alltid att bära med sig de värdefulla kunskaper som hon har gett honom. Och han ska få stor nytta av dem om bara några år, när det drar ihop sig till maktskifte i den mongoliska världen. Och Kublai kommer få kämpa mot sitt eget kött och blod. Kapitel 2. Världshärskaren Kublai.
Xanadu, maj 1260. Jaktfalkarnas skrianden har tystnat och ersatts med ljudet av trummor och dov strupsång som sprider sig genom Xanadus parker och trädgårdar, fyllda av knoppande träd och blommor snart redo att slå ut. Det är förändringens tid som är kommen. De mongoliska prinsarna, Kublais släktingar, har kallats till den praktfulla sommarhuvudstaden för att inleda ett nytt kapitel i imperiets historia. De formar en cirkel där de sitter på sina hästar och cirkeln sluter sig runt en man. Stor och stadig, med den underfundiga blicken fäst mot stormännen runt honom, tar han emot deras fråga. Vill Kublai bli mongolrikets överhuvud, storkan över hela väldet? De breda, rödblommiga kinderna blossar när han ger ett nekande svar. Frågan upprepas och svaret blir återigen nej. Som traditionen bjuder får församlingen rätt besked först på tredje försöket. Kublai accepterar högtidligt den hedervärda titeln och trummorna ropar ut i världen att imperiet har en ny härskare.
Men vänta nu. Har Kublai gått och blivit khan? Ja visst. Men nyss var ju hans pigga och friska storebror här på teppen. Vad har hänt med honom? Vi backar tillbaka lite och ser efter. Medan Mönke är khan händer en hel del för Kublai. Och det som ska bli hans stora livsprojekt inleds. För precis som sin farfar Genghis och alla andra khaner och provinshärskare i det mongoliska riket är han sugen på expansion. Nu, på 1250-talet, har mongolerna erövrat och kuvat folk så långt bort som i västra Ryssland, Centraleuropa och arabvärlden. Men Kublais kompassnål pekar inte åt väster, utan söderut. För han tänker lägga vantarna på världens mest avancerade supermakt. På 1200-talet finns det ett rike som utmärker sig mer än något annat ställe på jorden när det kommer till handel, hantverk, konst, kultur, ekonomi och samhällsbygge. Kina. Europa vilar i något slags medeltida slummer och det finns inga riken av Kinas kaliber i Afrika, Amerika eller någon annanstans i Asien. Norra Kina är redan erövrat av mongolerna, men södra Kina har stått emot invasionsförsöken. Dynastin som styr där heter Song och har suttit på kejsartronen i nästan 300 år. Deras Kina blomstrar, mycket tack vare nya fiffiga metoder att odla ris så det blir större avkastning på skördarna. Och när folk får mer mat växer i allmänhet både befolkningen och innovationsförmågan i ett land.
Ekonomin var väldigt stark och man vet att befolkningen dubblerades under den här perioden. Perioden utmärker sig konstnärligt med litteratur, måleri, tryckerikonst, filosofi, matematik, vetenskap, ingenjörskonst. Och den klassiska konfucianismen utvecklades också till det som kallas för nykonfucianism. Så man kan verkligen förstå att mongolerna kastade lystna blickar på Song-dynastin.
Det är den här storslagna kulturen som den nu snart 40-åriga Kublai har satt sikte på att erövra. Men det kommer kräva stor envishet, tålamod och många offrade människoliv. Med backning av Mönke inleder Kublai sitt sydliga erövringståg. Det sker i etapper under flera år. Och det verkliga genombrottet kommer i slutet av 1250-talet. Men då händer något som sätter allt ur spel. Det har inte varit lätt att ta sig ända fram till floden Huai i Songkina, till en plats ungefär 60 mil inåt landet från dagens Shanghai. För mongolerna har insett att deras vanliga stridstaktik inte fungerar så här långt söderut. De är steppkrigare och deras skicklighet ligger i ett väloljat kavalleri. Hästen är det viktigaste en mongolisk soldat har. Men krig från hästryggen gör sig bäst på plan mark. Och ju längre söderut man kommer i Kina, desto mer liknar terrängen en djungel. Och kors och tvärs över landskapet flyter floder. En del så breda så de nästan ser ut som ett innanhav. Songkineserna har en fullt utvecklad flotta, men på de mongoliska slätterna finns ingen anledning att lära sig marin krigföring. Kublai och hans generaler har alltså fått justera sin strategi en hel del under projektet att erövra Kina. Och de lyckas med sin anpassning efter terrängen. År 1259 börjar mongolerna närma sig Songkinas huvudstad. Kublai är nära att korsa gränsen mellan norra och södra Kina, världens tredje längsta och mest vattenrika flod, Yangtze, för att belägra ännu en stad när han får chockbeskedet. Mönke har hastigt insjuknat och dött. Mongolriket står utan sin storkan och Kublai vet att det här oundvikligen kommer leda till en intensiv maktstrid.
Det är komplicerat. Man skulle kunna säga att Kublai, som är född 1215, har rätt till tronen eftersom att han är näst i brödraskaran efter Mönke. Men enligt mongolernas tradition så ska man sammankalla ett så kallat kurultai för att utse en ny khan. Och ett kurultai är ett sorts allting där klanledare sammankallas för att formellt välja en ny khan.
Som vi vet ärver inte de mongoliska khanerna nödvändigtvis ett ämbete av sin pappa. Så när Mönke dör vaknar rivalerna och börjar famla efter makten. Kublai får oroande meddelanden om sin favorithustru Shabi, som berättar att hans värsta rival har vaknat. Kublais egen lillebror. Mongolrikets maktcentrum är i huvudstaden Karakorum, som ligger sydväst om dagens Ulaanbaatar. Och dit borde den 44-åriga Kublai återvända. Men ska han verkligen backa nu, när de är så nära ett genombrott? Han försöker hålla ångan uppe ett tag, belägrar en viktig stad vid Yangtze-floden, men inser sen att han måste vända åter till Mongoliet. För där är det politiskt dränkspel på gång på högsta nivå. De två tänkbara kandidaterna att bli khan är Kublai själv och hans yngre bror, Arik Böke. Och Arik verkar väldigt sugen. Så sugen att det finns risk att han ska försöka röja Kublai ur vägen. Det går förstås inte för sig. Så Kublai knyter ihop några trådar i Kina, planerar en närmare 160 mil långa resan hem, packar ihop och lämnar sedan erövringen av Songkina i sina generalers händer. För tillfället. Men det är för sent. För hemma i Mongoliet har Arik låtit utropa sig själv till khan, fast på ett helt regelvidrigt sätt.
Det som händer här är en intressant utveckling. Det är i grunden, skulle man kunna säga, en intressekonflikt hos de tongivande klanledarna, som man skulle kunna beskriva som det gamla och nya gardet. Och det gamla gardet, det företräds av krigsherrar som vill behålla en gammal nomadisk livsstil, som vill besegra, erövra på det gamla sättet. Och de här representeras av Arik. Det nya gardet som representeras av Kublai är de som anser att mongolerna ska civiliseras och ta upp kultur av de folk som man erövrar, som så att säga har en mer kosmopolitisk eller urban vision av mongolrikets utveckling. Den här striden på liv och död handlar alltså om en vision av vad man vill att mongolriket ska bli i framtiden.
Ariks fräckhet och utropa sig till khan retar upp många av de höga mongoliska provinsherrarna, och de ställer sig bakom Kublai, som kontrar Ariks maktdemonstration genom att bjuda in makthavarna till sin egen stad Sanadu och hålla sin egen kuriltai, den rituella ceremonin där mongolerna väljer sin högsta ledare. Där utnämns han till khan och inleder därmed en brödrafejd. Ett inbördeskrig mot sin egen bror som kontrollerar mongolrikets huvudstad Karakorum.
Kublai börjar då en belägring av Karakorum. Och Karakorum ligger ju mitt inne i Mongoliet. Det är illa rustat för ett belägringskrig. Det är ganska lätt för Kublai att skära av tillförseln av proviant till staden. Så det är inte länge förrän Arik tvingas ge upp och fly ännu längre norrut, upp till Jenisejbäckenet. Då är han verkligen långt norrut. Han blir isolerad och kringskuren, och flera av hans stödjande klanledare faller bort.
Och strategin visar sig vara lyckad.
Mongolriket år 1264. Den besegrade brodern närmar sig ingången till Kublais palatstält och lyfter långsamt upp fliken av skinn som hänger för öppningen. Sen väntar han med böjd nacke på kanens befallning. Det dröjer inte länge förrän kanens röst hörs och Arik kallas fram till honom. Där står han framför sin storebror, som en olydig skolpojke som blivit påkommen med ett elakt bus. Arik lyfter blicken och ser rakt in i Koblajs ögon. Det är en sträng blick som möter honom, men finns det inte något annat där också? Kanske drar minnena från barndomen över de båda. Bilderna av deras mamma som lär sina söner vikten av diplomati. Och sorgen som skulle ha plågat henne om hon vetat att den här dagen skulle komma. När Koblaj håller sin brors liv i sina händer. Något mjuknar hos kanen och han vinkar åt sin bror att komma närmare. Sen ger Arik chansen att be om förlåtelse. Den besegrade brodern tar den och räddar därmed sitt liv.
Koblaj benådar Arik. Och med ryggen fri från bråkiga bröder kan han fokusera på det som är viktigt igen. Det vill säga att få den där bångstyriga Song-dynastin i Kina på knä. Och det första som Koblaj sätter igång med är att fixa till ett nytt maktcentrum. En mäktig ledare måste ha en imponerande huvudstad.
För han behövde en huvudstad som uppfyllde den här visionen han hade för Mongolimperiet. Att man skulle ha ett civiliserat jätterike, lite grann som Romarriket, som hölls samman med en välutvecklad administration. Man hade en kultur som var öppen och tolerant, men som samtidigt naturligtvis kontrollerade de olika delarna av imperiet.
Koblaj har redan en egen stad, Sanadu. Den ligger ungefär 25 mil norr om dagens Beijing. Sanadu är ett legendariskt ställe med flådiga palats byggda av bambu. Fast nu är det dags att växla upp. Koblaj har ju fortfarande erövringen av Kina i sikte. Och då vore det bra att ha en stad på äkta kinesisk mark. Så Koblaj styr kosan mot en plats med mörka minnen av mongolerna. Staden Chengdu i norra Kina. Chengdu, som ligger ungefär på platsen för dagens Beijing, var en av Kinas huvudstäder i början av 1200-talet. Men Kublais farfar Genghis Khan ödelade den totalt samma år som Kublai föddes, 1215. Mördade samtliga invånare och lät bygga ett berg av deras döda kroppar. Stan har inte repat sig sedan dess. Men Kublai ser potential i området och låter dra igång ett mastodontbygge i närheten av Chengdus ruiner.
Det är ju komplicerat nog att kontrollera Mongoliet, där Kublai vet att många av de lokala klanledarna inte respekterar hans kanat, samtidigt som han kontrollerar de kinesiska provinserna där befolkningen inte accepterar att de ska ligga under ett främmande styre. Så Beijing eller Chengdu har ju då det bästa geografiska läget i den här situationen.
Staden kommer att få lite olika namn och ett av dem är Kanbalik, kanens stad. Den börjar växa fram på 1260-talet och den blir magnifik. Den är byggd som en rysk docka med muromgärdade stadsdelar som ligger som skyddande lager runt själva hjärtat, kanens palats. 10 meter höga murar tronar kring palatsområdet som är en paradisisk oas. På gräsmattorna betar gazeller och hjortar under träden. Och i den glittrande sjön lockar grönskande öar med svalkande skugga en varm sommardag. Palatset är ett färgglatt, imponerande bygge med röda, gula, gröna och blå takpannor. En stor hall som rymmer 6000 middagsgäster och som mängder av lyxigt inredda rum och sviter. Kublais eget tillhåll är ett litet minislott inuti palatset. I hans sovrum ståtar en säng utsmyckad med guld och grön skimrande sten. Och bredvid den står en enorm 3,5 ton tung jadeurna som rymmer 3000 liter vin. En kan ska ju aldrig behöva ligga i sängen och vara törstig. Kublai Khan kommer från en släkt som bara för 2 generationer sedan var steppnomader, kämpade för sin överlevnad och hade inga fasta boplatser. Hur har han råd att finansiera ett skrytbygge som det här?
Mongolerna i det här skedet har erövrat flera av dåtidens mest bördiga och rika områden som Kina och Persien. Och Kublai hade stora möjligheter att ta ut skatt i de olika provinserna och sen låta pengarna flöda till huvudstaden för att finansiera olika typer av byggnation och liknande luxuösa utsvävningar.
I mitten av 1270-talet börjar saker och ting falla på plats för Kublai på riktigt. Han är kan över hela riket och hans huvudstad är snart färdigbyggd. Det börjar dra ihop sig för nästa steg. att äntligen erövra det där efterlängtade södra Kina. Och det kommer gå förvånansvärt omongoliskt till. Något som förenar alla de mongoliska kanerna är ju expansionslusten. Erövring står högst upp på agendan år ut och år in. Och här skiljer sig alltså inte Kublai från de andra. Men han sticker ut på andra sätt. Hela städer som förintas och invånare som slaktas brutalt. Vallgravar som fylls av levande människor. Nedtryckta, ihoppressade och långsamt döende för att tjäna som bryggor åt mongolernas soldater när de ska inta en stad. Barn som mördas och kvinnor som våldtas innan deras halsar skärs av. Se där ett litet smakprov på mongolisk erövringsteknik. Alla som motsätter sig dem råkar illa ut. Och den första stan som mongolerna intar i en region eller ett land brukar fullständigt tillintetgöras. För att visa folk vad som händer sådana som inte böjer på nacken inför sina nya härskare. Kublai Khan är förstås fostrad i samma tradition som sina föregångare. Men redan tidigt visar han prov på en annan strategi.
Södra Kina, 1250-tal. Kublai rynkar pannan. Historien som hans kinesiska rådgivare just har berättat låter otrolig. Skulle en general ha intagit en stad helt utan att döda eller ens skada en enda människa? Han ser sig om i tältet, stryker sig över mustascherna och det spetsiga skägget. Mongolerna brukar ofta lova att inte döda eller skada någon för att få en stad att kapitulera. Men när befolkningen väl har gett upp har Kublai fått lära sig att löftet ska brytas för att sprida skräcken för det nya herrefolket i landet. Det hans rådgivare nu säger går emot allt som mongolrikets storhet bygger på. Ändå tilltalas Kublai av tanken. Han tar farväl för natten av sin rådgivare och när de möts nästa morgon lutar sig Kublai mot honom. Det där som han fick höra igår om att inte döda, det klarar han också av, meddelar Kublai innan han sitter upp på sin häst. När mongolerna når dagens mål låter han alla veta att ingen ska skadas när staden intas. Och när erövringen är genomförd håller den mongoliska härföraren sitt löfte. De skräckslagna invånarna skonas och staden lämnas oskadad.
Kublai Khan kan knappast anklagas för att alltid gå icke-våldets väg. Så här snällt går det inte alltid till. Ofta stryker tusentals människor med. Men allt är som bekant relativt. I jämförelse med det traditionella mongoliska sättet att erövra på är han en riktig mjukis. Faktum är att Kublai framstår som både en mildare härförare och en ganska upplyst härskare för sin tid.
Kublai hade ju en annorlunda vision för mongolriket jämfört med sina föregångare. Han tog verkligen starkt intryck av dem som han besegrade och han ville avvika från den här vägen av terror och krigföring som var prototypisk för mongolerna i den expansiva fasen under Genghis Khan och Ögedei Khan. Så han var mycket tolerant när det kom till religion och han stöttade handel och konst och han stöttade vetenskap.
Fast det är såklart inte med snällhet alena som Kublai till slut får Song Kina på fall. För Song-dynastin slåss ju envis tillbaka mot dem som de kallar för barbarer, mongolerna från norr som har kommit för att störta dem. I slutet av 1260-talet pågår en evighetslång mongolisk belägring av en strategiskt viktig stad vid Yangtze-floden, Changyang. Song-Kina har som vi vet tidens mest utvecklade kultur. Men det de inte har är ett ordentligt försvar. De har massor med soldater, men ingen vidare militär disciplin eller ledning. Istället är det vapentekniken som håller motståndarna borta.
Man skulle nog kunna säga att Song-dynastin vid den här perioden var världens mest militärt utvecklade stat. De hade en framstående och mycket avancerad vapenarsenal.
Och så har de kemiska vapen. Ett av de mer motbjudande är en bomb med följande ingredienser. Pulveriserade människoexkrementer, ja, alltså bajs, dödligt växtgift, en sorts frätande olja, arsenik och så en hel massa malda skalbaggar vars kroppar innehåller ett kemiskt ämne som orsakar sår och blåsor på människohud. Alla de här sakerna blandas och sörjan packas sedan ihop med krut, slås in i tjockt papper och förseglas med en sorts gjutmassa. Den ungefär 15 kilo tunga snuskbomben tänds på och skickas iväg i en katapult, rakt ut bland de anfallande mongolerna där den sprängs och sprider sitt hälsovådliga innehåll. Det är bland annat vapen som det här och kinesernas stadiga stadsmurar som gör att Kublais erövring av södra Kina går långsamt. Men när mongolerna har tillkallat en av sina bästa vapeningenjörer och lyckats bygga stadigare katapulter som kan krossa kinesernas försvar, finns det inte längre något som kan stoppa dem. Och den milda härskaren Kublai har återgått till klassiskt mongolmaner. Det börjar med en mindre stad där mongolerna tar livet av varenda invånare oavsett ålder, kön eller status för att statuera exempel för andra städer. Mongolerna dödar alla som står i deras väg. Och det fungerar. I nästa stad erbjuds befälhavaren och befolkningen att få leva om de ger upp stan till mongolerna. Och så blir det. Steg för steg tuggar sig sedan Kublais arméer på 1270-talet in i Songkina, ända fram till kejsardynastins hjärta. Kineserna håller ut länge, men måste till slut kapitulera. Kublai kan nu, förutom storkan av mongolriket, titulera sig kejsare av Kina. Herre över världen, som han känner den. Målet är äntligen nått. Och han har redan valt namnet på sin nya dynasti.
Yuan-dynastin, som ju då går från 1271 till 1368. Det kallas också för den mongoliska dynastin. Och namnet på den här dynastin betyder den stora mongoliska staten. Och namnvalet visar att han har ambitioner på att låta sin dynasti regera Kina under en längre tid.
Den nya kejsaren Kublai Khan, som nu är i 60-årsåldern, tar sin roll som ledare över Kina på stort allvar. Han vill inte stöka till ekonomin, industrin eller den politiska administrationen. Allt ska rulla på som vanligt. Kulturen är han varsam om och ser till att viktiga kulturminnen bevaras. Faktum är att målet är business as usual i Kina, förutom i militärledningen förstås, där kinesiska officerare ersätts av mongoliska. De som fortfarande lever i den gamla kejsarfamiljen fraktas till Kublais nya huvudstad Kambalik, där de installeras i ståndsmässiga bostäder. Men det slutar inte fridfullt för alla i Song-dynastin. Det berättas om att människor begår mass-självmord när de hör att mongolerna är på väg. Och den sista kejsaren av Songkina, som bara är ett 7 år gammalt barn, dränks av sina rådgivare för att han ska slippa möta sitt öde hos Kublai. Men kanen själv är förstås överlycklig över att Kina äntligen är i hans grepp. Han prisar sina generaler, men nöjer sig såklart inte med att ha lyckats infoga södra Asiens mest gnistrande juvel i sin imperiekrona. Han vill ha mer och blicka mot horisonten. Men det ska visas att det finns en gräns även för hur mycket en världshärskare kan erövra. Kapitel 4. Förloraren Kublai Khan. I historien finns några mytomspunna, obesegrade krigare. Till exempel Alexander den Store, som aldrig förlorat ett slag. Sägs det i alla fall. Men Kublai Khan kommer inte att skriva in sig på den listan. För han gapar efter för mycket. Det börjar faktiskt redan innan Song-dynastin är helt besegrad. Kublai Khan vet om att det finns ett kejsardöme i havet utanför Korea. Ett örike, Japan. Och Kublai har hört att de inte har mycket att komma med vad gäller militärt försvar. Det här kommer gå som en dans. Tänker kanske Kublai och skickar ut sina ambassadörer för att ge japanerna en chans att ge sig utan strid. Buga för er nya herre, så skonar vi er. Men från Japan hörs inte ett knyst till svar. Kublai testar igen, men de mongoliska ambassadörerna som han skickar körs återigen bryskt på porten av den japanska ledaren. Det här är som att vifta med ett rött skynke framför en man som Kublai Khan. Så snart det bara går, på hösten år 1274, skickar han ut den mongoliska flottan beväpnad till tänderna mot Japan. Det lilla fjuttkejsardömet ska få lära sig en läxa. Men ödet vill annorlunda. På den första ön mongolerna landstiger mejas det japanska försvaret ner.
För att när den mongoliska flottan kommer, eller det är ju en kinesisk flotta, alltså Song-dynastins flotta under mongoliskt styre, när den kommer så blir det initialt väldigt stor framgång för mongolerna. De krossar allt motstånd. Men turen vänder.
Kyushuön, Japan, år 1274. Hals över huvud flyr de japanska soldaterna från sina angripare. Stridstrummorna dånar och skrämmer livet ur både hästar och människor. Och mongolernas dödsföraktande attacker tvingar undan till och med de modigaste av motståndare. När de japanska bågskyttarna avfyrar sina svärmar av pilar skrattar mongolerna bara och marscherar vidare. De kommer som gräshoppor, verkar vara hur många som helst. Japanerna retirerar, men när himlen snabbt mörknar ser de sin chans. Stormen är på väg. Den mongoliska kaptenen dirigerar sina styrkor mot skeppen för att rida ut stormen på havet. Och maktbalansen förändras i ett slag. Vinden ökar i styrka och piskar upp vattnet runt de stora mongoliska skeppen. Och i vågornas skum pilar de små rörliga japanska båtarna fram med sin livsfarliga last. Eld. Med skrovet fyllt av brinnande torrt hö kraschar de flytande eldkastarna in i fiendens båtar. Och så drar den smidiga japanska flottan bort från inferno tillbaka mot land. Medan mongolerna går under i eld och storm när tyfonen drar in över havet med full kraft.
Kamikaze, den gudomliga vinden, kallas stormen av japanerna. Hur många mongoliska soldater som den sveper med sig vet vi inte.
Väldigt svårt att exakt och precis säga hur många skepp som gick under. Det varierar också en hel del i olika källor. Den mongolisk-kinesiska flottan antas ha bestått av ungefär 4000 skepp. Men man brukar säga då, med den så kallade tumregeln, att historien tiodubblar, så räknar historiker med kanske runt 400 skepp.
Kublai Khan är väl inte direkt nöjd över nederlaget ute på havet, men han verkar ändå ta det med jämnmod. Det var ju dåligt väder som gjorde att mongolerna besegrades. Inte för att det var något fel på soldaternas krigföring. Erövring kan ta tid, det vet Kublai Khan mycket väl. Och japanernas tid ska komma. Under tiden skickar han över ytterligare ambassadörer till öriket för att berätta att det nog ändå är bäst för dem att de ger sig och hyllar honom som sin kejsare. Men han får nog tolka svaret han får som ett nej tack. För Kublais budbärare avrättas och japanerna börjar rusta upp inför en framtida mongolisk attack. Och det gör de rätt i, för den kommer komma. Men khanen bidar sin tid. För tillfället har han fått andra saker att fokusera på. Bygga upp sitt nya rike till exempel. Kublai Khan är alltså den samlande ledaren för hela det mongoliska riket, som nu också innefattar hans Yuan-Kina. Och khanen är mer än bara en erövrare. Det har han visat tidigare i livet. Och nu som härskare över världens mäktigaste och mest framstående rike visar han det igen. För Kublai är en skicklig ledare. I en annan tid hade han kanske blivit vd för ett framgångsrikt globalt företag som dominerar sin marknad. Han kan konsten att rekrytera. En förmåga som han kanske ärvt av sin berömde farfar Genghis. Både Genghis och Kublai är mästare på att headhunta, se talanger på alla olika områden och knyta dem till sig. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån, vilken gud de tror på eller vilket språk de talar, så länge de har de kunskaper som krävs. Kublai nosar reda på de bästa ekonomerna, administratörerna och rådgivarna och bygger upp en kompetent stab runt omkring sig. Och i Kublais rike råder lag och ordning. Även om inte alla är lika inför lagen.
Han ville se sig själv som en civiliserad härskare. Det var så att säga hans vision för mongolriket. Men det var ett stort rike, det var ett svårstyrt rike, så han utvecklade väldigt snabbt machiavelliska drag i sitt sätt att styra. Söndra och härskare blev mycket av ett ledord för hur han byggde upp administrationen.
Även om Kublai Khan inte alltid är en rättvis härskare, kineser behandlas som andra klassens medborgare i hans rike, blir livet faktiskt bättre för den stora majoriteten i Kina, som är bönder. Som vi minns fick ju Kublai tidigt lära sig av sin mamma hur viktiga bönderna är för att ett rike ska behålla sin stabilitet och kunna växa. Och han inför reformer för att göra livet lättare för vanligt folk. Han ser till att utveckla jordbruket och bygger spannmålslager för att förhindra svältkatastrofer. Skatterna samlas in centralt för att inte lokala ledare ska stoppa dem i egen ficka. Och khanen ser till att ett visst mått av välfärd finns i riket, med bland annat infrastruktur och på vissa ställen till och med skolor.
Så han hade då, där var ju då ett mongoliskt minoritetsstyre, och han upprätthöll det genom att han indelade invånarna i de här sociala och etniska klasserna med olika lagsystem. Så de olika klasserna representerades i regeringen av olika enheter som också kontrollerade att de följde de här olika lagarna.
Men de gamla mongoliska takterna sitter i. Nog för att stabilitet och statsmannaskap är viktigt, Men ute till havs ligger en irriterande, oerövrad del av världen som Kublai vill ha. Och på 1280-talet är det dags för den nu 65-åriga kanon att kavla upp ärmarna och knäppa de där japanerna på näsan en gång för alla. Så en enorm flotta i ordning ställs. En av de största i världshistorien, både före och efter Kublai Khan. Och invasionen förbereds. Men det viskas om omen bland Kublais soldater. Att havet luktar svavel och att en stor orm har siktats bland vågorna. Att döden lurar ute på de förrädiska japanska öarna. Men ingen vågar förstås yppa något till den stora kanen. Och så sätter flottan, full av oroliga själar, av mot den uppgående solens land. Sommaren år 1281 är varm på de japanska öarna. Matreserverna ruttnar och Kublais män plågas av epidemierna som frodas i hettan. Och de olika delarna av invasionsflottan är osynkad, missar varann och håller inte tidsplanerna. Dessutom är japanerna uppenbarligen mycket mer förberedda den här gången än senast mongolerna var här. Deras tajta och enade styrkor attackerar Kublais flotta med små nålstick, kvickt in och ut med sina snabba och smidiga båtar. Under hela sommaren försöker Kublais generaler att avancera, men japanerna håller emot. Och i augusti bjuder naturen på en grym repris. Den gudomliga vinden, tyfonen, slår till igen. Och dessutom har japanerna vässat sitt försvar.
Men man har gjort undervattensarkeologiska utgrävningar och bland annat hittat ett välbevarat skepp från den här striden utanför Takashima. Och det skeppet man har hittat, det är ju ett så här tidstypiskt kinesiskt koreanskt stridsskepp. Men det visar spår av brand och strid, vilket ju indikerar att det har varit en strid och inte bara att en så att säga gudomlig storm har förintat hela Kublais flotta.
Kublais andra invasionsförsök av Japan slutar i fiasko. Hans flotta, som kan ha varit så stor som uppåt 140 000 man, krossas fullständigt. De som inte slukas av havets skrämmande djup tas till fånga av japanerna och hörs aldrig av igen. Det berättas att bara 3 män återvänder till Kublai och kan redogöra för vad som har hänt. För kanen har ju förstås inte själv getts ut på den där ödesmättade expeditionen. Nederlaget måste vara tungt. Men den obstinate Kublai kommer ändå försöka planera en tredje attack mot Japan. Fast den gången kommer hans rådgivare klokt nog att dra i nödbromsen. För Japan är ju inte det enda som Kublai försöker erövra. Hans styrka jobbar stenhårt på att invadera områden längre söderut i Burma och Vietnam. Ytterligare projekt som slutar i misslyckanden. Den stora kanen drabbas alltså av ett antal militära bakslag under sin regeringstid. Tur för honom att han kan dränka sina sorger och låta sig uppslukas av det goda livet. Och det gör han. Tar för sig av allt gott som en mäktig härskare kan göra. På andras bekostnad. Kapitel 5. Livsnjutaren Kublai. I takt med att kanens förmögenhet växer blir hans vanor mer avancerade. Den gamla nomadkulturen finns kvar hos honom. Hans sommarhuvudstad Sanadu är till exempel mer eller mindre flyttbar. Men hans liv är överlag långt från steppens karga kultur. I sin nya huvudstad Kanbalik njuter Kublai av konst som teater och litteratur som blomstrar under hans tid vid makten. Han är en riktig kulturkejsare som stödjer författare och dramatiker och drar igång boktryckerier. Men han bevarar också sitt mongoliska arv, firar de traditionella högtiderna och utövar en av de mest centrala bitarna av den mongoliska kulturen, jakten. Och den tar han till en ny nivå.
Genom den höga vårluften skär det gälla skriet från en rovfågel som fått byte till sikte. En örn som nyss släpps loss från sin herre för att hämta hem tranan som flyger framför honom. Inifrån sitt praktfulla portabla jaktslott, buret på ryggen av 4 elefanter, följer Kublai Khan dödsdansen som utspelar sig med himlavalvet som fond. Luften genomkorsas av hans tusentals blixtsnabba jaktfalkar och magnifika örnar. Och nedanför honom på marken rusar tränade snöleoparder, sibiriska tigrar och geparder för att fälla hjortar, vildsvin och åsnor som ska överlämnas till kanen. Själv kan han bekvämt luta sig tillbaka på bädden i sitt utsökta gemak. Med de stadiga väggarna klädda av bladguld på insidan och tigerfällar på utsidan. Jaktlyckan kommer vara god. Det är den alltid för en man som Kublai Khan.
Det är Marco Polo, en venetiansk köpmansson som har dragit iväg på sitt livsresa och blivit en av Kublai Khans tjänare, som är vår källa till Kublais extravaganta jakter. Och Marco Polo berättar också om andra spektakulära vanor som Khanen har. Vi känner ju till att Kublai har ett helt gäng fruar. Men Khanen är sugen på ännu mer kvinnlig fägring. Och unga ska de vara, så det måste vara rullians på älskarinnorna. Vartannat år levereras 100 unga mongoliska skönheter till Kublais hov. De vackraste som går att hitta i riket. De utvärderas sedan av en stab av specialister. Undersöks så de inte har några skavanker någonstans. Och så ska det konstateras att de är oskulder. Deras andedräkt och andra eventuella kroppsodörer kontrolleras. För Khanen är det bara de fräschaste flickorna som gäller. Och eftersom de ska sova i Khanens boudoir är det viktigt att de inte är några snarkare. Så flickorna får sova en och en med erfarna hovdamer innan de blir godkända. Under de här provsovningarna verkar det som att det också förekommer en hel del träning i kärlekskonsterna. Var tredje dag får han 6 flickor i taget, som han sen förlustar sig med i långdragna orgier, beskriver Marco Polo. När han är klar med dem skickas de vidare till hans baroner. När 2 år har gått i Kublais tjänst kan flickorna bli bortgifta till mongoliska adelsmän, om de har tur. Och det är en stor ära för papporna vars döttrar blir khanens sexslavar. Tjejernas egen vilja är det ingen som frågar efter. Och det här är genomgående i den mongoliska kulturen. Kvinnor är underordnade män och kvinnokroppen är mannens att ta för sig av. Men det betyder inte att de mongoliska kvinnorna inte är värda något.
Paradoxalt nog så hade kvinnorna också stor makt och stor självständighet. Man kanske skulle kunna likna dem lite vid vikingatidens kvinnor, åtminstone i den här steppfasen av mongolernas historia. Männen var ju mer eller mindre ständigt frånvarande i olika krig och härjningståg, och kvinnorna som var hemma med barnen, de fick ett långtgående ansvar som de då även behöll när männen kom tillbaks. Och sen fanns det naturligtvis ett stort behov av att kvinnorna skulle kunna försvara sig. Så kvinnorna tränades i krigskonst samtidigt med männen. Och de tränades också i de här shamanistiska ritualerna, och de deltog aktivt i religionsutövningen, hade en central roll. Och man vet från kinesiska källor att de beskriver det som underligt att kvinnorna har en så viktig betydelse, att de tillåts spela en så central roll när det gäller att påverka politiken, administrationen och även i olika ceremoniella sammanhang.
Och trots att Kublai så här i efterhand kan framstå som en grisig våldtäktsman, försöker han faktiskt förbättra livet för de kinesiska kvinnorna. I Kina har kvinnor mycket låg status. En av alla förtryckande traditioner som finns där är fotbindning. Att flickors fötter lindas när de är små, så att foten inte kan växa ordentligt utan bara blir en liten klump. Det anses kvinnligt och vackert att ha så kallade liljefötter. Men det är en stympning av kvinnornas kroppar, och de kan inte röra sig ordentligt med sina missbildade fötter. Det här gillar inte Kublai, och under hans tid begränsas traditionen med fotbindning. Förutom jakt och tjejer unnar sig och gottar sig Kublai med både mat och dryck. Det är en köttstinn diet som råder vid hans hov. Kanske även det är en rest från den jägarkultur som är hans ursprung. Och vinet flödar, precis som den mongoliska specialiteten airag, jäst hästmjölk med hög alkoholprocent. Supandet är djupt rotat i den mongoliska traditionen, och Kublai är minst lika glad i spriten som alla andra. Och så länge han håller igång i övrigt är det väl lugnt. Han lägger ut en del kring midjan, men håller alkoholismen i schack. Men så händer något som skickar honom ner i förtvivlans djup. Kapitel 6. Fyllot Kublai Khan. År 1281 blir ett ödesår för den 66-åriga Kublai Khan. För som om det inte vore nog med att han misslyckas med invasionen av Japan, slår döden till där det smärtar allra mest. 2 kvinnor har spelat huvudroller i Kublais liv. Hans mamma, Sorgaktani Beki, är den första. Hon såg ju i sin tur till att Kublai fick klipska fruar att ha vid sin sida. Hon som blev mest oumbärlig för honom, Shabi, gifter han sig med år 1240, när Kublai är 25 år och Shabi 15. Hon föder 9 barn åt Kublai, och är inte bara en utmärkt och klok mor, utan också en lysande politisk och ekonomisk rådgivare. Precis som Kublai är hon öppen för nya kulturintryck, är en riktig kosmopolit. Hon blir Kublais högra hand, Och det är ofta hennes förnuftiga röst som han lyssnar på i svåra frågor.
Hon är Kublais viktigaste rådgivare genom hela livet. Hon har en avgörande betydelse för hans transformation från en krigsherre till en civiliserad, kosmopolitiskt tolerant härskare. Och hon anses ha spelat en avgörande roll i många viktiga, historiskt viktiga sammanhang. Till exempel så var det hon som varnade för Ariks avfall som hotade att dela hela riket. Och det finns flera bevis för att hon övertalade Kublai att visa nåd mot besegrade och tillfångatagna.
Men år 1281 förlorar Kublai sin hustru och ledstjärna. Shabi dör och den 66-åriga Kublai sörjer djupt. Och som för att göra saken ännu värre är det strul, bråk och maktstrider inom det mongoliska riket. Problemen blir övermäktiga för kanen. I en annan tid skulle man nog säga att det som drabbar Kublai är depression. Och kanske skulle han erbjudas terapi och psykofarmaka. Men sånt finns inte på 1200-talet och Kublai själv medicinerar istället. Han dränker sina sorger i vin, ajrag och mat och går från att vara en livsnjutande härskare till ett lynnigt, opolitligt fyllo med svåra överviktsproblem. Och sjuk är han också. Gikt har plågat honom länge och han drar på sig fler åkommor för varje år som går. Den åldrande kanen drar sig undan från offentligheten och sjunker djupare och djupare ner i alkoholdimmerna. När 1290-talet kommer orkar han inte ens vara med på de storslagna nyårsfesterna som inledde den här berättelsen. Han som tidigare alltid varit festprissen nummer ett. Ingenting gör honom glad längre. Inte ens att han får en ersättningsfru för Shabi som han dessutom lyckas göra gravid trots sin höga ålder. I februari år 1294 har den 79-åriga Kublais livsgnista falnat fullständigt. Den stora kanen somnar in. Begravningskortegen går bara några dagar efter hans död. De ska färdas långt, närmare 1000 kilometer, till det mytomspunna berget Burkan Kaldun i nordöstra Mongoliet. Där, på helig mark för mongolerna, vilar den stora Genghis Khan. Och där ska också Kublai, storkan över det mongoliska imperiet och kejsare av Kina, begravas. Men hans grandiositet speglas inte i något pampigt gravmonument. För precis som sin farfar Genghis begravs Kublai på en hemlig plats. Alla tecken på var den stora härskarens viloplats ligger röjs undan. Och ingen kommer någonsin hitta graven. Kublai Khans rike var nästan ogreppbart i storlek och makt. Men efter hans död blir det enade imperiet inte långlivat. Och det finns inte mycket kvar som vittnar om hans tid på tronen. Hans huvudstad, Kambalik, rivs snabbt när kineserna återtar sitt land några generationer senare. Och ovanpå ruinerna byggs det som idag är hjärtat av Beijing, den förbjudna staden.
Man ska ju betänka att Mongolimperiet är alltså i världshistoriens andra största imperium efter det brittiska imperiet. Så om man tittar på andra liknande imperier som Romarriket eller Alexanders stors rike, så frågar man sig gärna, vad blev kvar, vad försvann? Väldigt viktigt är ju att titta på religion, språk och skrift. Mongolimperiet efterlämnade vissa avtryck, men på väldigt många områden så blev det ingenting kvar. Det mongoliska språket lämnade i princip inga spår, förutom då några små språköar i Ryssland och Afghanistan. Skriftsystemet som Kublai Khan konstruerade försvann. Och den här shamanistiska religionen fick ingen större spridning. Det viktigaste, kan man säga, som mongolerna lämnade efter sig är att det skapade legitimitet åt många stater och dynastier i Centralasien framför allt. Så man kan väl säga att det viktigaste arvet efter mongolerna är det här mongoliska narrativet, både i en positiv och negativ bemärkelse, som de efterföljande århundradena i viss mån fortfarande kommer att bli politiskt väldigt viktig.
Berättelserna är många om Kublai Khan. De som mötte honom vittnar om att han var en klok ledare, en skicklig militärstrateg och en upplyst, vidsynt man. Men andra fick erfara en massmördande våldtäktsman med storhetsvansinne. Och kanske rymdes alla de här sidorna i kanen samtidigt. mammas pojke som blev en mjukis till världshärskare, njöt av det goda livet, men gapar kanske efter lite väl mycket och söp hela livet i bitar. Men det ska världsherravälde till för att få lov att vara allt det där på en och samma gång. Och Kublais mångsidighet gör honom unik i historien. Få andra har lyckats låta kulturer samexistera i ett rike som breder ut sig över halva världskartan. Namnet på den där gudomliga vinden som hjälpte japanerna mot den mongoliska erövringen är det nog många som känner igen från ett annat sammanhang i en annan tid. De japanska kamikazepiloterna under andra världskriget. Hänger det här ihop på något sätt?
Kamikaze betyder ju den gudomliga vinden, och det är ju så att säga beteckning eller namnet för det. Den här vinden som krossar Kublai Khans skepp och som stoppar den mongoliska invasionen. Det här spelar en stor roll i den japanska historieskrivningen, därför att den, enligt det här narrativet, så är det den gudomliga vinden ett tecken på att Japan är ointagligt.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Tove Palén, Navid Bavi och Samuel Lindberg.
P3 Historia görs av Munk.
P3, Sveriges Radio.